I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på Kärleksförsäkringen med Alex och Lisa. En podd som handlar om relationer och ekonomisk jämlikhet. Vi kommer att diskutera och debattera tillsammans med spännande gäster om hur familj, karriär, relationer och ekonomi ska samspela. Hur kan man bli mer jämlika som föräldrar? Vad är nyckeln till ett framgångsrikt förhållande? Och är det möjligt som kvinna att have it all? Under resans gång kommer vi tillsammans med våra experter att få tips och kloka råd hur man hanterar ekonomiska frågor i en relation. Med mig sitter Alexandra.
Hallå, hallå.
Och jag heter Lisa. Nu kör vi! I dagens avsnitt ska vi prata lite om att gifta sig. För det har ju du faktiskt precis gjort.
Mm.
Grattis till det.
Tack.
Hur känns det?
Ja, men det känns härligt. Väldigt härligt. Man är lite överväldigad över alla känslor.
Ja, man blir det.
Mm.
För vad innebär det? Vad är egentligen skillnaden av att man gifter sig? Alltså från ena dagen till den andra. Vad skulle du säga är den absolut primära skillnaden?
Ja, men det är säkert jätteindividuellt, men för mig så blir ju verkligen tankesättet hela tiden att nu är det inte längre jag, nu är det vi.
Ja, just det.
Mm. Och det kan ju vara allt från liksom, det som gäller det ekonomiska och hemma och hushåll, men också på ett sätt såklart framtiden. När vi gör någonting, då är det tillsammans som vi gör det, men på något sätt dubbla insatser, men kanske känslan av lite mindre risk för att man har liksom en annan person med sig in. Så det finns ju två delar i det. Att lite att man kanske på ett sätt tappar, som jag som är ganska, skulle jag säga, liksom stark individualist, så tappar man ju lite det kanske när man blir två personer i ett beslut istället. Samtidigt som det skapar ju en trygghet.
Men jag kommer ihåg det så mycket när man var ung och så här, gick in i en relation och då var jag så här, men jag ska fortfarande vara självständig och jag ska känna att jag kan liksom lämna den här relationen utan att vara beroende rent så här, ekonomiskt och praktiskt, och det är viktigt med min självständighet. Så. Men så var det liksom en kompis som en dag sa så här, men är det inte lite härligt då? Att känna ett beroende av någon annan på ett positivt sätt. Är det inte lite det man ska komma till ändå, att säga, men du är inte helt komplett själv.
Nej.
Utan att det är någon annan som går in och förstärker.
Jag tycker fortfarande det där är svårt. Jag är lite klump. Vi känns som att man är beroende av
men
en annan person.
Beroende kanske är fel, men att man så här ger sig själv då.
Ja. Ja.
Att man släpper och öppnar och bjuder in till någon annan.
Mm.
Och så ser sig själv ihop med någon annan och inte bara att man är liksom individualisten alltid.
Nej, men exakt. Men och det bär en ju när saker är jobbiga och tunga liksom, på ett annat sätt. Så det finns ju givetvis, annars hade man ju inte levt kanske i monogami.
Nej.
Om det inte fanns positiva fördelar med det. Så det finns ju massvis av liksom, saker som gör att ens liv blir bättre av att leva som två. Men jag är också liksom uppfostrad och alltid känt en väldigt stark drivkraft att jag ska klara mig själv. Och att det är väldigt viktigt att, som du säger, att man ska kunna lämna, om det värsta händer, så kan jag fortfarande liksom stå på två ben och jag klarar mig. Jag undrar, jag bara slog mig nu, tror du att det kan vara så att man känner så väldigt starkt också för att man är kvinna? Att det finns kanske en bild, en norm i samhället om att det finns någon slags fälla. Att man gifter sig tryggt och sen en dag så så lämnar den personen. Mm. Och då är man inte trygg längre. Och då vet man inte riktigt hur man ska klara sig. För att man har förlitat sig så mycket.
Mm.
På den andra personen.
Mm. Ja, men framförallt när du bildar familj. Liksom.
Och hur tänkte ni där som har gått igenom den fasen. Som kanske då vi har framför oss.
Mm.
Tänkte ni någonting när ni gifte er om så här, vad händer nu med vår ekonomi? För då hade inte ni barn, eller hur?
Nej. Nej. Eller jo, jag
du var gravid.
Ju, ja, jag var
du
ju var gravid.
Gravid.
Ja.
Så planerade ni för barn?
ja, vi kom till ett skede där vi kände nu vore det fantastiskt. Alltså ja. Nu är vi så ett med varandra på ett sätt att vi kan liksom bjuda in en till person i den här lilla
fint.
Konstellationen. Så det kändes väldigt naturligt. Nej, men så att, för oss så var det ju att man... Det fanns inte så mycket som man planerade då. Okej, nu blir vi man och fru. Vad innebär det för vår ekonomi? Utan det var ju liksom bara, nu är det en livsomställning här med barn. Vad innebär Försäkringskassan?
Alltså så. Ja, ni hoppade direkt in i liksom, nästa steg, problemlösning. Vad gör vi här?
Exakt.
Inte så spekulativt kanske.
Nej.
Liksom längre in i framtiden. Ni hade så mycket här och nu. För mig har det också varit himla viktigt att... Att aldrig känna att jag har en skuld till en annan. Och det lever ju väldigt mycket hos mig. Det lever inte hos min man.
Mm.
Han bryr sig inte ett dyft om det. Om det finns en obalans.
Nej.
Men för mig känns det väldigt jobbigt om det skulle vara att jag låg på minussidan.
Men och tillbaka till så här, självständighet, dina pengar, liksom, alltså så här, ditt icke-beroende då av
exakt.
Någon annan...
Exakt, men jag tror att det verkligen kommer därifrån. Plus att jag ganska tidigt fick ändå förmånen att förstå vad det innebar att tjäna in egna pengar.
Mm.
Jag började jobba när jag var 12 och har liksom alltid jobbat. Alltid haft 1-2 jobb vid sidan av skolan.
Mm.
Och det har gjort att jag har kunnat liksom samla ihop ganska mycket pengar då i förhållande till den åldern man hade. Men det var ju verkligen mina pengar. Jag fick aldrig studiebidrag, barnbidrag. Studiebidrag får man kanske, men barnbidrag fick jag aldrig. Fick alltid mina kompisar in på kontot och sådär.
Exakt.
Men jag fick aldrig det. Och ingen veckopeng, månadspeng etc. Så att det blev liksom, de pengarna jag hade, det var de jag hade arbetat ihop. Så de blev ju värda så himla mycket för mig.
Mm.
För det var verkligen hårt slit bakom dem.
Men hur hanterar du de pengarna? Var det så här pengar in, pengar ut? Eller var det direkt så här, hade du
det var spar.
Spara?
Det var spar.
För du hade typ en dröm vad du skulle göra eller liksom vad du skulle köpa med de här pengarna?
Nej,
eller?
Men jag tror att jag hade ingen dröm om att jag ville ha något specifikt. Utan drömmen var att jag skulle vara självständig. Det var drömmen.
Ja,
att
okay.
så här, jag vill inte vara beroende varken av liksom en annan partner eller mina föräldrar.
Mm.
Att jag liksom väldigt tidigt kände att så här, jag ska klara mig själv.
Ja.
Lite så här, bevisa mig genom att kunna klara mig själv. Och då förstod jag tidigt att så här, okay, men då behöver jag kapital. Och då gick ju liksom diskplocka pengarna in på ett sparkonto. Och det var ju oerhört dumt för de gick in på ett sparkonto utan ränta.
Nej.
Så jag förlorade ju pengar, men det förstod inte jag då.
Men vad kommer det ifrån? Liksom? Vad kommer det grittet ifrån? Var dina systrar så också? Eller liksom, hade ni det i familjen? Att så här...
De spenderade nog mer. Ja. De levde livet lite mer än vad jag gjorde. Nej, men jag...
Det känns ju oerhört ambitiöst när man är liksom, vad sa du, 12?
Ja, när jag började. Jag bara,
och då liksom öppna upp ett sparkonto, pengarna ska in där.
Nej, jag tror när jag var så liten... Då var det nog cash i ett kuvert som var betalningen. Men sen ganska tidigt, så det var nog kanske när jag var 14 eller någonting, så öppnade jag sparkonto och började liksom öka på det. Jag kommer ihåg när man första gången hade 100 000 på det här kontot och det var såhär ja, men det var verkligen milestones.
Det kom upp så stora summor.
Ja, för att det var ju, jag hade inte så mycket utgifter. För det behövde jag ju inte betala själv. Så mat och allt sånt, det stod ju mina föräldrar för.
Mm.
Så det jag behövde betala själv, det var ju när vi hittade på någonting med vänner och så.
Mm.
Men så det gick inte så mycket pengar ut. Så att det blev ändå, eftersom att jag ändå hade liksom flera jobb parallellt, så blev det ändå relativt snabbt lite högre summor. Och jag tror bara att det blev liksom... Lite som när man börjar spara i aktier första gången, att det blir lite så här, varenda gång man kommer in på kontot och det är mer pengar, så blir det som en positiv liksom reinforcement, att man får lite energi av det och lite, ja, men extra motivation, att det blir liksom lite kanske så här, nästan som ett spelberoende, men man vill se så hur mycket kan jag komma upp i. Så det var nog den fascinationen som ledde mig. Det var nog jag har aldrig blivit liksom matad med information om att det är viktigt att ha ett sparkapital. Nej. Och så, och tänk på framtiden. Det är aldrig någon som har sagt till mig, utan min familj var mycket lev här och nu. Det kom nog från mitt eget, liksom, min egen vilja att jag ska en dag kunna göra allt som jag vill göra.
Men så har du liksom alltid haft en buffert på 100 000 som du har
absolut
jobbat
mer
ihop själv?
Mer än så, absolut.
Så länge du kan minnas liksom. Så länge du har börjat tjäna pengar och fått en lön, så har du liksom kunnat få ihop en buffert.
Men jag tror ganska snabbt att jag kom upp kanske 200-300 000, någonting sånt.
Det är otroligt.
Och sen där någonstans kände jag att men nu kanske jag ska leva lite.
Ja.
När jag var 15 eller något. Ja. Då började jag spendera lite av det. Men så fyllde sig på och så spenderade man lite. Så där låg jag nog ganska länge. Och sen när jag började på universitetet, då jobbade jag både på sommaren när man hade lov, men sen också parallellt med studierna. För jag hade hört då att CSN är det bästa lånet man kan ta.
Ja, exakt.
Det är en klassiker, den har man alltid. Så att, då maxade jag i CSN och så jobbade jag samtidigt. Och någonstans där började jag också tänka på att de här pengarna kanske ska investeras för att växa. Men det tog ändå ett litet tag för mig att förstå att okej, jag kan få de här pengarna att bli större. Och får jag inte det, så betyder det ju faktiskt att jag förlorar pengar. Det var aldrig någon som sa till mig.
Nej.
Så att länge, som sagt, så hade jag ju de här pengarna bara på ett sparkonto. Och har ju liksom egentligen då kanske förlorat lite. Men det är ju en lärarkurva som man måste gå igenom. Och där måste man ju lite våga, och våga göra det själv, upplever jag.
Ja, men verkligen. Men jag tycker det är så inspirerande och så här otroligt ambitiöst av dig. Att liksom så här bygga upp. Så här, du har ju inte fått pengar. Du har sedan du var liten jobbat ihop en buffert liksom. Då tänker jag nu då, när du liksom går in i ett äktenskap, liksom, om du kommer in med massa pengar in i det, hur funkar det då liksom? Alltså, är det fortsatt liksom, börjar du titta på de pengarna som att det är era pengar, eller är det fortsatt dina pengar?
Men det där är ju en superintressant fråga, och nog väldigt, tror jag, individuell, beroende på vad man har för erfarenhet och vad man har för typ av förhållningssätt till pengar då. Men för mig så kände jag ju väldigt starkt att det här är ju pengar jag har, sen jag var liten, liksom slitit för och fokuserat för att samla ihop. Så de betyder ju väldigt, väldigt mycket för mig. De betyder ju mycket mer för mig än de pengarna jag tjänar idag. Även om de skulle vara mer än det jag hade. För att det låg ett sånt slit bakom. Så jag var ju väldigt mån, när vi började prata om vad innebär gemensam ekonomi, vad betyder det för dig jämfört med mig, och hur ska vi, man behöver inte ha gemensam ekonomi heller, så hur ska vi leva för att det ska passa oss på bästa möjliga sätt? Men då landade vi ändå att vi vill ha en gemensam ekonomi. Men jag kände då ganska starkt att de pengarna som jag hade med mig in i vårt förhållande, det är min buffert, för man vet aldrig vad som händer i livet. Nej. Och nu har jag tyvärr då erfarenheter av människor som har blivit sjuka och som inte finns i mitt liv längre. Och hamnar man i en sån situation, då vill jag känna att jag står på, återigen, jag står på två ben. Jag hamnar inte i en situation där, om vi då skulle ha barn, att jag inte kan försörja de här barnen, att vi måste sälja hus och hem. Så för mig är det liksom verkligen en otrolig viktig trygghet. Och även, och det var ju lite så du och jag egentligen träffades, så har jag alltid tänkt att om det nu skulle bli så att vi får barn och vi inte kan dela lika och jag gör en större uppoffring än den andra, då vill ju jag känna att de här pengarna skulle kunna gå till min pension. För någonstans har jag också, det är inte så att jag har läst det på om hur kvinnors pension fungerade, men jag hade bara en känsla av att kvinnor har det ofta sämre när de blir äldre, om det är så att man skiljer sig. Och det kom också lite från att jag såg det hända bland de som jag växte upp med, deras föräldrar. När liksom de flyttade hemifrån, alla barnen var utflugna, så var det ganska många som skilde sig.
Mm.
Och då, i nästan alla fall, så kom kvinnan mycket sämre ut än mannen.
Mm.
Och det fick verkligen mig att börja tänka att den här situationen ska inte jag sätta mig i.
Nej.
Även om jag såklart älskar min man och tror inte att han skulle göra något sånt, så vet man ju, man vet aldrig vad som händer i livet.
Nej. Och statistiskt då är det ju så att kvinnor kommer ofta väldigt sämre ut ur en skilsmässa. Så alla som ska gifta sig nu då, är på väg in i att planera ett bröllop och är förlovade och så, vad har du för liksom, tips till dem vad gäller att gå in en bra start?
Nej, men mitt tips är ändå att våga, när man gifter sig, då är det ju ändå ett commitment för livet. Det är ändå det giftermål står för.
Absolut.
Och då måste man ju våga prata framtid. Så att jag tycker nästan att man kan ta det liksom commitment man gör och säga att men jag vill prata om vår framtid och hur den ska se ut, både kanske liksom ekonomiskt, men även vad man har för värderingar. För att jag vet också många som kanske inte pratar om hur de faktiskt vill leva.
Nej.
Hur mycket pengar vill man spendera på olika saker? Vad tycker den andra parten är viktigt för sig? Och vad tycker du är viktigt för dig? Och vad blir viktigt för er gemensamt? Och var har ni olika åsikter? Hur kan ni lära er att liksom leva med dem gemensamt? Vad är det för spelregler?
Mm.
För att alla har ju sina olikheter, och då är det bättre att man, tror jag, att man lyfter dem och man belyser dem och man antingen accepterar dem eller hittar en mellanväg.
Mm.
Men då måste man våga prata om dem. Så våga prata om när vi gifter oss, då ska man ju veta att då ingår man ju faktiskt ett kontrakt i hur man ska liksom leva sitt liv ekonomiskt och vad som händer om man väljer att gå skilda vägar. Så vad innebär det för oss? Vill vi ha helt gemensam ekonomi? Vill vi ha helt separat ekonomi? Vad händer om vi tänker att vi ska få barn? För det kan ju också vara en stor förändring, för det är ju kanske lättare att leva mer med separata ekonomier när man inte har barn.
Mm.
För då, när man får barn, tänker jag mig, ökar de gemensamma posterna otroligt mycket mer.
Mm. Mm, absolut.
Och vad för kostnader ska vi ha? Inte liksom att man bara kanske flyger in i det och tar alla kostnader och sen kommer man på att okej, men gud, nu är det ju jag som tar de här kostnaderna.
Mm. Mm.
Utan att man innan dess då kanske säger att okej, vad tänker vi att pengarna kommer gå till?
Mm. Mm.
Och vart ska de komma från?
Mm. Ja, fantastiskt. Tack för bra tips från Alexandra. Vi är Kärleksförsäkringen. En podd som kommer prata om relationer och ekonomisk jämlikhet. Så varmt välkomna till vår podd. Det här är vårt första avsnitt. Och tack Alexandra. Vi kör vidare nästa vecka med ett nytt avsnitt, eller hur?
Det gör vi. Tack till Lisa. Och som sagt, kom ihåg kärleksförsäkringen. En viktig grej, går det att försäkra kärlek.
Ha det gott så länge. Hej då.
Hej då.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.